Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 265 utav svenska FBL-podden. Vi står här efter Blank Game Week 29 som var, ja, långt ifrån en succé för de allra flesta, tror jag. Och vi går in i ett landslagsuppehåll men blickar framåt mot Game Week 30. Det är tisdagen den 19 mars och agendan för kvällens avsnitt är att vi ska kolla in våra byggen, hur det gick i Blank Game Week 29 och vad som händer framåt. Vi ska prata veckans punkter där vi går igenom Europaspelets påverkan. Vi vet nu hur kvartsfinalerna ser ut i respektive Europaturnering och vi har ju en del engelska lag kvar. Vi går igenom FA Cup-resultaten och det viktiga där är egentligen hur det påverkar Double Game Weeks framåt med Game Week 34 och Game Week 37. Det kommer lite tidiga tankar kring det. Det är ju inte exakt spikat än, men vi har vissa saker som vi vet. Vi kommer gå igenom det. Sen ska vi prata, för er som sitter med wildcard kvar, att fundera på att dra det antingen i 30 eller i 31. Vad det är som skiljer. Det finns ju ett annat case för att hålla det ännu längre, men just nu kommer vi fokusera på att om du har tänkt dra det nu efter blanken i 29, ska man dra det i 30 eller 31, och vad är värt att tänka på kring det. Och avslutningsvis så avslutar vi med era lyssnarfrågor. Och ja, Fredrik, hur känns det efter FA Cup-uttåget?
Ja, men jag har väl lugnat ner mig nu. Du skrev ju där och frågade om jag levde och jag höll mig ju borta från allt vad som heter messengertrådar, för jag hade bara mest otrevligheter att häva ur mig. Men när du liksom väckte björnen så rann det väl ut en del. Försökte att hålla igen liksom, när jag var förbannad bara på insatsen. Jag tycker man slarvar bort möjligheten att vinna en FA Cup-titel på årsdagen för Champions League-triumfen där. Det hade kunnat vara fint. Men nej, vad fan. Laget är inte tillräckligt bra för att stänga ihop det. Man havererar på slutet. Och då torskar man. Inte mer med det.
Vi har satt studion med Ljungberg i spetsen. De konstaterar att det här är nog bara bra för Liverpool. Inför ligaavslutningen. Trots att FA Cup-finalen spelas efter. Efter att ligan är avgjord och dessutom är det en match i en semifinal på Wembley mot Coventry som skulle in. Så men det är fint. Kan väl också konstatera att Klopps efter matchen intervju är ett bra bevis på att han gör nog ganska bra att lämna Liverpool här efter säsongen för att samla energi till ett nytt uppdrag någon annanstans. Jag tror att om han stannar kvar så mycket längre tid så kommer han snart att skalla någon journalist där eller så.
Samtidigt så, som Liverpool-fans har vi levt med Brendan Rodgers. We showed good character. Och det är jag så jävla trött på. Så att jag tar hellre liksom en grinig, sur, dålig förlorare i Klopp. Än liksom något så här stoiskt liksom försök till att hålla uppe något sken som ingen människa liksom köper. Så att jag kan ta att tränare blir sura. Jag har liksom inget problem med. Speciellt att min egen tränare blir sur när mitt eget lag förlorar. Ja, alltså jag förväntar mig inget annat. Sen förstår jag att det blir patetiskt för alla andra. Men jag skiter ju i alla andra. Jag bryr mig bara om Liverpool. Och då utgår jag från att han nyttjar det här som någon form av tändvätska nu i det som återstår av säsongen.
Nej, men jag håller ju helt med där. Det är väl mer att jag är rädd att han ska ha ihjäl någon. Alltså begå ett brott så att han åker in. Det är mer det. Både jag och Stefan har ju liksom haft våra griniga managers i både Sir Alex och Wenger. Och som sagt, man får ta det goda med det onda. Det är ju rejäla jäkla vinnarskallar det handlar om. Och så direkt efter matchen få en mikrofon uppkörd. Sen så, det är ju rätt kul att utomstående står där liksom och skratta åt att han står och gnäller på att men vi har så många fler matcher än United och våra spelare är så trötta, de spelar ju nyss här i Europa och då väljer han liksom, ni vinner bortamöte med 5-1 så ni leder sammanlagt med 9-1 efter 14 spelade minuter i returmötet. Hur många minuter får Salah i den matchen? 90. Ja, och det gör att han tvingas byta ut Salah då liksom i mitten av andra halvlek. Dessutom men Darwin Núñez som kanske hade mått bra av att få vila lite mer och sådär. Så att, det är spännande och det där har vi ju konstaterat tidigare. Jag förstår mig inte helt på Klopps liksom rotationer och hur han liksom pressar spelare i onödiga lägen.
Nej, han vet något som vi inte vet uppenbarligen.
Ja. Annars ska kolla in i Blank Game Week 29 när vi kollar in våra lag. Vi gick igenom lite så här, clean sheet procent och det enda laget som höll nollan var ju Fulham, det lag som hade lägst procent då expected inför. Galet är det. Jag gör den sämsta gameweeken utav oss tre, men ja, det är inte så att ni fullständigt krossar mig. Jag tar 14 poäng. Totalt 1780 poäng, lite röda pilar ner till 57k i overall rank. Och ja, jag hade 10 gubbar till spel, gjorde Solanke till Tony. Ingen return, Reguljón tar sitt röda kort. Jag kollade på min minus 8 som jag tog i 28 i alla fall. Jag gick totalt plus 2 på den minus 8 sett till 28 och 29 i alla fall. Så den räknar hem sig nätt och jämnt. Jag hade väl hoppats på mer utväxling, men ja, det är vad det är. Jag har mitt free hit kvar. Stefan, det har inte du. Du tar en poäng mer än mig med ditt free hit-lag. 15 poäng blir det, totalt 1735 poäng, röda pilar ner till 204k. Och som sagt, ett free hit som nu är draget.
Ja, jag skulle säga att jag gjorde den sämsta gameweeken även om jag hade en poäng mer än dig. För att kasta bort ett free hit-chip med, och liksom få röda pilar, det är ju bara katastrof. Samtliga blanks i bygget snittar väl vad blir det, 1,3 poäng per gubbe. Jag fick spö ut en pooler, han hade 3 spelare till spel i gameweeken, det säger ju en del liksom. Nej, det är, jag ångrar ju bittert att jag skulle köra den här jävla skittaktiken. Men det är lätt att vara efterklok också. Nu får man ju stå sitt kast framåt. Skönt att man får in sitt nya lag här, så att man slipper dra wildcard som ni har gjort. Ja. Då det laget ändå känns mycket bättre än det här.
Ja, nej men så är det. Jag tror man ska inte gräma sig för mycket. Det blir ju lite efter utgången. Det är jättesurt att sitta och stirra på. Liksom, jag nyttjar ett chip, jag får röda pilar, jag tar 15 poäng som i det här fallet. Jag tror att det är ganska många free hit-lag som ligger runt de poängen. Och ja, det är vad det är. Man ska också utvärdera free hitet genom till exempel som du är inne på. Du får tillbaka ett lag medan jag och Fredrik har dels kanske dragit en hel del minus inför. Och nu behöver dra ett wildcard. Du kan hålla på det lite längre så får man se vilken väg som har varit bäst tidigare. Man kan väl i alla fall konstatera att free hit i 29 var ingen succé. Men vi vet heller inte om free hit längre fram kommer vara så mycket bättre. Det ställer ju till det lite med de här FA Cup-skrällarna som ändå har varit för den taktik som jag hade lagt upp. Men ja, vi får helt enkelt se. Fredrik, du tar mest poäng utav oss tre. Jag vet inte hur stolt du är över det. Du har inte en Reguljón som tar rött kort. 23 poäng tar du, men med en minus 4 landar du på 19 poäng netto. Det ger dig faktiskt gröna pilar. Totalt 1714 poäng och en overall rank på 323 000. Men ja, som sagt, 19 poäng netto och gröna pilar. Det sammanfattar väl det mesta, va?
Ja, det lär väl aldrig hänt tidigare att man kan ha fått det. Men jag är ju mest nöjd att jag inte gick på den där känslan av att kanske ska trycka av free hitten då när Watkins klev av skadad i Europaspelet där. Och ja, jag började känna att fan, jag har ganska få spelare liksom. Men jag höll mig ändå kall, fegade lite och plockade in Madison på minus 4. Jag tänkte jag ska ha någon form av täckning i Spurs ifall de går totalt bananas. Men sen Ivan Toney. inledde med att blanka och ta ett gult i det sista som hände i matchen, kände jag bara att det här kan ju bara gå åt helvete liksom. Men nej, men Game Week 29 blev så dålig som jag hade förutspått under ganska många veckor. Det är kul att få rätt i någonting. Riktigt
alltså här, så här dåligt hade du faktiskt inte förutspått det, för då hade du inte tagit in Madison för minus 4.
Nej. Men jag har ändå snackat ner den rätt så rejält, att jag tänker att man ska kunna överleva den ganska bra. Och sen det var väl liksom det här överträffade väl alla drömmar på så sätt, och speciellt när jag då sitter utan Reguljon som kliver in och tar det fina röda liksom. Nej, det är, jag dodge the bullet, känner jag, och bara går vidare och sitter och leker med lite ett wildcard lag nu istället, och bara jag tror redan jag har glömt den här gameweeken faktiskt.
Ja, du sitter ju nu med wildcard, free hit och bench boost kvar. Bra upplagt såklart. Börjar bli lite lurigt att se hur du liksom ska få ut alla dina chips bara. lite beroende på hur Game Week 34 och 37 kommer att arta sig. Men det finns ju en risk att 34 mer eller mindre blir en vanlig Game Week. Och att alla dubblarna faller in i 37an. Vi ska prata om det lite senare. Du gör Saka och Solanke till Madison och Tony för minus 4 som du är inne på. Totalt om man ser över så gick du minus 1 på de bytena då, på grund av blanksen som ändå kommer. Har 9 gubbar till spel, så du har minst gubbar till spel av oss. Men eftersom att du inte har Reguljon så gör du även den bästa gameweeken, trots du är den enda som tar minus och har minst spelare. Så, ja. Jag tror vi lägger den här gameweeken bakom oss, va?
Ja, en stark return på Sofall. Han avslutar med flaggan i topp i mitt byggande. Han suttit alldeles för länge, men det var ju ödets ironi att det är han som tar den enda returnen i alla byggen. Det var aningen komiskt faktiskt.
Det var rätt skönt att Arjula släppte in en kasse till slut, för annars hade jag varit back på hela skiten, inklusive minus. Så att ja, Freet behöver leverera 6 pinnar för att det ska vara bättre senare än vad det här blev i alla fall.
Ja, verkligen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men som sagt, jag tycker vi lägger Game Week 29 bakom oss och blickar framåt. Fredrik, både du och jag är ju på aktivt wildcard, har redan tryckt av det nu i Game Week 30. Stefan har planat spara det längre fram. Stefan, jag gissar att du egentligen inte har så mycket planer på vad du ska göra här i Game Week 30 innan dubblarna utannonseras i 34an, eller?
Nej, så är det väl, eller... Liksom mitt fokus är att få in 3 Liverpool-spelare så fort som möjligt. Troligtvis inte liksom med minusbyten, utan bara ta det vecka för vecka. Jag har ju satt upp mig för att byta in Salah i ett rakt byte. Det kommer ju liksom troligtvis ske, men jag tar hellre en price rise och liksom vet att han är tillgänglig. Det är så få veckor kvar och det är så viktigt att man gör rätt byten, så att jag väntar hellre. Vi såg ju till exempel en Haaland kliva av Norges träning idag, vilket blir intressant att följa framåt.
Det är långt kvar till nästa deadline, kan man dock säga. Vi ser också en del dras ur från sina landslagsuppdrag. Gabriel i Arsenal är väl en. Jag tror Darwin Nunez också drog sig ur. Men jag tror att det är så små känningar. Det är träningsmatcher som inte betyder speciellt mycket. Och jag tror att klubbarna och landslagen kommunicerar väl med varandra att... här behöver vi liksom inte pusha någon för att spela en träningslandskamp. Jo, till ganska stor del i alla fall.
Ja.
Yes, vi går vidare. Vi har en poddresa oss framåt och det är inte så långt kvar nu. Så om du vill följa med, kom en liten sista chans nu. Jag tror att Olka stänger bokningen här inom en vecka eller något sånt där. Det är inget att vänta på längre. Gå in och boka en resa om du vill haka på. Det kommer bli grymt. Vi drar till London i 3-6 maj. För att se Palace United på fina Sellers Park. Och men det blir som vanligt. Vi fixar lite roliga quiz och grejer och bokar upp Waxy O'Connors, hänger där. Vi går ut och käkar lite tillsammans, bra matchuppladdning och ja, Fredrik, det brukar vara jäkligt trevligt.
Ja, det är ju oslagbart. Nu har vi gjort det här ett par år och det är ju ofantligt roligt att dels träffa alla lyssnare, tjata med folk. Det är ju alltid kul att det bokar med sig olika typer av människor. Det går att boka med sig själv. Man måste alltså inte känna någon, utan du har en utmärkt icebreaker i att det är bara alla som är med älskar att snacka FPL. Så att det är inget att vila på. Det är in, boka med nu, sista chansen. Ni kommer inte att bli besvikna.
Nej. Då går vi vidare till veckans punkter och den första punkten är Europacup-spelets påverkan. Och ja, vi kan börja med liksom den finaste Europaturneringen där Arsenal och City är kvar i Champions League. Stefan, jublar du när Arsenal drog Bayern München?
Nej, det gjorde jag kanske inte, men samtidigt var det väldigt många bra lag kvar. Det kanske fanns någon lättare lott att få. Sen hamnar vi kanske på fel sida trädet och fick börja båda matcherna hemma. Så att liksom, det hade kunnat varit bättre lottning såklart. Men just Bayern, jag känner att ja, det kanske är ett av de bättre lagen. Kanske inte. Vi tar det och så försöker vi göra det bästa av den matchserien.
Det är också härligt med ett klassiskt vårtecken att Arsenal åker ut på Bayern München här framåt vårkanten. Nej, men det som du är inne på, det är ju att vinnaren i Arsenal-Bayern får vinnaren i Real City. Så att det är ju en ganska tydlig, tuffare sida, även fast alla lag som är kvar i kvartsfinal är bra lag såklart, så finns det ju bättre och sämre lottningar. Kollar vi Arsenal då, så börjar ni på hemmaplan som du säger den 9 april och sen har ni borta mötet 17 april. Det gör ju, om vi kollar lite på hur det ser ut i Premier League, så har ni Game Week 32 lördag borta mot Brighton och sen är det tisdag Champions League hemma då mot Bayern. Så då blir det borta Brighton, hemma Bayern München och sen Game Week 33 har ni hemma Aston Villa och så blir det onsdag returmötet i München. Jag tror så här, rotation i ligan, nja, tror jag, med den situationen som ligan ser ut nu för Arsenal, City, Liverpool i det här liksom trelagsracet, så blir det bästa lag, eller hur Stefan? Man behöver inte vara orolig att Saka ska liksom börja bänken eller hoppa ut tidigt eller sådär.
Nej, men däremot de här som, ja, men som liksom en Martinelli, Trossard, ja, men där kommer det snurras mycket och liksom, ja, jag skulle säga att det är nu man verkligen kanske behöver gå på de viktigaste liksom. Med Saka, Ödegård och Rice känner jag väl mig ganska bekväm med att de kommer spela så mycket som möjligt, och de hela övriga framåt tror jag mer på rotation.
Ja, och samma defensiven, om vi kollar på populära spelare som ja, men Raya, Saliba, Gabriel, Ben White och sådär, där ska man inte heller vara så orolig, va?
Nej, det blir mindre rotation i backleden såklart. Sen får vi se, Kivior är väl den som är at risk där. Och liksom, ja, men där kan ju Zinchenko, han har gjort det jättebra, Kivior. Men Zinchenko kan nog få liksom någon match, ja, säkert liksom en lättare match i ligan.
Men det är ju inget FBL-alternativ heller.
Nej, nej.
Samma egentligen om vi kollar Real City. De spelar ju samma dagar som Arsenal och Bayern. Skillnaden är att City börjar borta. Och då har de Game Week 32 lördagsmatch borta mot Crystal Palace. Tisdag borta match i Champions League mot Real. Och sen så Game Week 33 är det lördagsmatch hemma mot Luton. Och så returmötet hemma på onsdagen. Samma här, det är ju en bred trupp vi har i City absolut. Men jag förväntar mig inte supermycket rotation. Fredrik, Hur tänker du? Tror du att det är liksom bara att kötta på? Det är såklart, det kommer inte vara samma elva. Men det är det ju aldrig i City.
Nej, det är det aldrig. Men utifrån, om vi liksom försöker att läsa historien lite, så kanske man inte har så stor anledning att vara orolig för en Haaland-bänk Luton hemma, Game 33. Men isolerar man det bara och kikar på att fan, det ska in en liksom en CL-match däremellan, då hade ju det känts spontant lite sådär. Men jag tänker att en sån som Kevin De Bruyne till exempel, där känns det ju rotationshot som har varit in och ut ur elvan liksom, och har varit skadad ganska länge. Och sen är det väl lite som Arsenal att det finns ett par positioner där det kan roteras. Alltså Doky känns som att han kan spela varannan match liksom så. Men det är ju inte heller det hetaste FPL-alternativet. Foden känner jag mig. Foden Haaland tror jag kommer spela ganska regelbundet ändå. Det är inte så många matcher kvar. Och det är ju de här matcherna de finns i laget för att spela. Liksom, rotera någon i Game Week 33. Fan, det kan ju torska ligan liksom. Så att, nej, jag tror att de stora pjäserna kommer att spela mer eller mindre varje match. Sen är det väl det att de kanske inte får 90 då. Vi var inne på att Klopp gav Salah 90 i en betydelselös liksom, Europa-match där. Låt säga att liksom, City leder med 3-0 mot Luton hemma i 60. Det är ju samma sak där. Det är väldigt udda om inte Peppar plockar av Haaland. Men det återstår väl att se. Starten tror jag i alla fall att de stora pjäserna kommer att få.
Så är det nog. Sen är det ju som sagt, backlinjen i City har ju varit oerhört svår att förutse. Det roteras lite till höger och vänster. Det kommer det säkert göra här också. Man vet väl inte riktigt vilket som är liksom den föredragna första elvan. Och jag tror faktiskt till och med Pep själv håller på att, ja, men mot vissa motstånd så vill han ha en Kyle Walker på sin position. Men mot andra motstånd så vill han ha någon annan. Så att det där, ja, är ju en röra och ett gytter att ge sig in i, oavsett om det är Champions League-spel eller inte. Europa League, där har vi ju Liverpool och West Ham kvar. Ditt Liverpool, Fredrik, drogs mot Atalanta och ni hamnar väl på den sidan så att ni kan få möta Leverkusen och, i final, va?
Ja, precis, i final, ja. För vi får väl Marseille eller Benfica eller vad det var i semien om vi går dit. Så det var ju, det hade ju varit riktigt fint att få möta Leverkusen i en tuff final i så fall. Men hade kunnat blivit ett riktigt sjöslag i Dublin där. Så nej, men Atalanta ska ju vara en bra chans för Liverpool, tänker jag. Tycker att Serie A-lagen har siktat lite grann så där, så att nej, det är inget motstånd som skrämmer, men sen måste man ju leverera. Ja. Kikar vi liksom på hur den glider in emellan där, så mellan Game Week 32 och 33 första matchen, så ja, alltså det är ju precis efter United borta. Och det är väl lite så där, kommer vi levande därifrån? Jag tror att det kommer kunna smälla en hel del och sen så Palace hem efteråt. Ja, nej, det är inte optimalt rent planeringsmässigt, tycker jag.
Nej, söndag, torsdag blir det ju. Och som du säger, kanske framförallt Game Week 32 där borta, matchen mot United. Som du, Stefan, kommer se på plats, vet jag.
Det ser man fram emot.
Ja. Se om du kan få någon liknande utgång som FA-cupen är. Det skulle vi kunna tänka oss, både du och jag, tror jag.
Ja, jag tycker att Liverpool tog någon poäng för mycket där i FA-cupen. Men ja, vi får se.
Ja. Jag tror ju att tyvärr att Klopp kommer använda den här matchen som tändvätska och tvinga spelarna att se vad de gjorde här i FA-cup-matchen. För jag tycker faktiskt att de ger bort det lite själv, även om United gör en bra match. Så ja, men under förlängningen då spelar vi med Bruno Fernandes som mittback, tror jag, Anthony som vänsterback, och att Liverpool inte kan utnyttja det på ett annat sätt är väl, ja, så där kan vi säga. West Ham ska ju möta just Leverkusen. Liverpool börjar hemma i Europa League, West Ham börjar borta mot Leverkusen, men har samma dagar, så att det är ja, med torsdagsmatcher i Europa Leagues kvartsfinaler, och de har Wolves borta inför bortamötet, och sen så har de Fulham hemma i Game Week 33, och sen så är det ju returmötet där. Stefan, tror att det finns större chans till att det kan bli rotation i West Ham på något sätt, som kanske inte är i liksom en ligatitelkamp i ligan på samma sätt som Liverpool, Arsenal, City?
Ja, men det tror jag nog att det finns möjligheter till. Nu när man har tagit sig så pass långt i ett Europaspel så tror jag att man kan gå för det. Det är det inte fortsatt så att det är en plats i CL-potten i Europa League, eller har de tagit bort det?
Jo då, nej, det är det.
Så får vi se, Leverkusen har ju varit, sett jättebra ut, men de hade ju stora problem här mot Karabag i åttondelen. Dels slog de under 2-0 i första mötet borta, lyckades vända det. Och sen så avgjorde de ju på absoluta sluttampen här i andra mötet. De låg under den matchen också med 2-1. Trots att de hade en man mer så fick de inte in med 2-2 bollen först på stopptid och sen lyckades även göra 3-2 lite senare i samma stopptid. Så att den segern satt väldigt hårt inne och jag tänker att det kanske är lite tufft för dem att balansera liksom liga och Europa spelet. Då Bayern kommer ju inte tappa speciellt mycket poäng i ligan, så att de måste ju alltid vara på topp i ligan för att säkra upp det där, känner jag.
Ja, vi får se helt enkelt. Det sista är Conference League, för där har vi Aston Villa kvar. De drog sig mot Lille, börjar hemma. Även de matcherna spelas på torsdagar, samma speldagar som West Ham och Liverpool har. De har Brentford hemma i Game Week 32 inför, och sen inklämt i Game Week 33 har de Arsenal borta. Aston Villa går ju inte i något trelags race för att vinna Premier League. Däremot så tror jag att de behöver kämpa på i ligan för att kunna kriga om den här fjärde platsen och femte platsen. Femte platsen kan ju vara så att den innefattar Champions League-spel även den för engelska lag. Det är väl favorit på det just nu, tror jag. Dessutom så Villa och Tottenham har en del tuffa matcher kvar. Så att om United skulle kunna takta igång kan de ju vara med och utmana där också. Det är väl långt ifrån säkert, men svårt att se att Aston Villa helt koppla bort ligaspelet för att fokusera på sin Europa run samtidigt som de är i kvartsfinal och såklart inte kommer vaska något Europaspel. Fredrik, hur tänker du kring Aston Villa tillgångar här med Europa-rotation?
Jag tycker det är kanske det svåraste laget att läsa, för att men det är ju inget lag som staplar titlar på hög senaste 25 åren direkt, utan en Europa-titel må hända till Conference League, men den skulle ju ändå liksom smaka gött för klubben. Men alltså chansen på en Champions League-plats, det får de inte ens som de vinner. De får väl en Europa League-plats, och det är väl, yes. Det ska de ju klara av bara på ligaplacering. Så att frågan är ju vad som lockar mest. Det hade varit kul att göra en liten poll bland Villa-fansen. Om du får välja, liksom, vinna Conference League eller komma fyra i ligan. Jag tror att det hade kunnat vara ganska jämnt om de fick välja faktiskt.
Ja, jag tror att det hade varit favorit på vinna titel. Tror jag.
Kanske. Men komma ut i Champions League igen hade varit stort för Villa. Det är liksom, då är man verkligen allvar tillbaka. Men jag håller med, titel är en titel, är svårt att snacka bort. Men ja, jag tycker den är lurig. De har inte superbred trupp, utan de kan växla mellan vadå, Bailey och Diaby ungefär.
Det är ingen Moreno.
Ja, det är ingen Moreno liksom. Och den rotationen kommer ju att ske. Yes. För de är så pass jämna liksom. Så det är bara stay away rent FPL-mässigt. Så.
Sen tror jag liksom Watkins han ska ut och spela oavsett om det är Europaspel eller inte, både i ligan och Europa. Jag tror att Emery kommer gå före på alla fronter, och det är ett dubbelmöte mot Lille nu i kvartsfinalen, det är ett dubbelmöte i en potentiell semifinal och sen är det en match i en final. Det är klart att det ska trycka sig in på en relativt tunn trupp, men ja, Emery är van att liksom dubbla med ligaspel och kuppspel, så att jag tror att Villa bara kommer gå för det och liksom hoppas att allt ska lira.
Det är väl lite som City med speltiden som kan liksom minska, ja, att de plockas allt tidigare och så.
De ställde upp väldigt stark elva i båda mötena mot Ajax, det säger ju en hel del tycker jag. Så jag tror på liknande, de har inte råd att vila i ligan heller.
Nej. Bra, vi får väl se lite. Vi närmar oss ju Game Week 32-33 och då kommer vi komma tillbaka till det här, tror jag. FA Cup-resultaten då och lite tidiga tankar kring Double Game Week 34 och 37. Vi fick ju två cup-upsets sett oddsmässigt. Dels slår Coventry ut Wolverhampton som haft lite problem med skador efter 3-2. Och det var ju även en skräll oddsmässigt, även om den matchen var lite mer öppen kan jag tycka, med United-Liverpool, där United till slut vinner med 4-3 på övertid, och det var en match som hade det mesta, bara att liksom dra av sig tröjan vid målfiran vid 4-3 och ta sitt andra gula kort och bli utvisad. Det hade ju varit spännande om Liverpool hade gjort 4-4. Det var så lite tid kvar, men ja, man vet aldrig. Sen Chelsea löser det ju mot Leicester. Vinner med 4-2. City enkelt avfärdar Newcastle med 2-0. Det är City-Chelsea och United-Coventry som har semifinal på Wembley. Så ja, det är upplagt för en, om det är favoritsegrar, att en repris på förra årets FA Cup-final mellan City och United. Det här ger egentligen, det är ju att semifinalen spelas på Wembley helgen för Game Week 34. Så Brighton-Chelsea, United, Manchester United-Newcastle, Spurs-Manchester City kan inte spelas den helgen. Det betyder dock inte nödvändigtvis att det är någon blank i den game week, för det kan vara så att efterföljande midweek är möjlig att placera matcher i, eller det är det. Alltså vi tror ju att det kommer vara matcher i den game weeken. De här lagen är ju borttagna nu, om man går in på FPL så har de ingen match i 34, men vi tror ju att de ska få det. Det är väl eventuellt Spurs som skulle kunna blanka den game weeken, tror jag. Det vi däremot med säkerhet vet, det är att i Game Week 34 så finns det lag som inte kan dubbla den veckan. Och det är City, det är Tottenham, det är United, det är Newcastle, det är Chelsea. Och de kommer dubbla i Game Week 37 istället. Det vet vi med säkerhet. Eller Brighton tror jag i och för sig kanske kan dubbla. Eller de kan inte dubbla i 34an, men det är inte säkert att de dubblar i 37an till skillnad från de andra. Chelsea dessutom, de dubblar med största säkerhet även Game Week 35 eller 36, så att förmodligen ja, men det blir en dubbel i 37 och sen så blir det i 35an eller 36an dessutom. Men vi kommer att veta exakt hur Double Game Week 34 ser ut innan deadline för Game Week 30 med liksom, ja, men 95% säkerhet. Så mitt tips skulle vara att inte övertänka allt för mycket innan dess. Utan ja, men invänta det, och samma kopplat till byten. Att om man nu inte drar wildcard som jag eller Fredrik, då kanske man bara ska ta det lite lugnt, invänta. Om vi får matcherna, får vi dem inte, ja, men då får man göra något byte nära deadline. Men ja, som sagt, de skulle verkligen behöva planera in matcherna. Och då tror jag att Game Week 34 kommer ge sig. James i Planet FBL, som vi brukar ju ofta prata om Ben Krellin. Men James är väl också en riktig som fixture guru. Och han förspår just nu att det endast är Bournemouth och Wolves som dubblar 34an. Det hade ju ställt allting på ändan från min plan att dra free hit till 34an. Då får man ju liksom fundera lite hur man ska göra då. Men där har ju James även sagt det, att ja, men det skulle även kunna vara mycket fler matcher. Så att ja, det har varit rykten om att Arsenal kan dubbla i 34an, Liverpool skulle kunna dubbla i 34an, Palace, Everton, Sheffield United. Så att ja, Fredrik, hur tänker du kring allt det här? Är det bara sitta lugn i båten nu och se vad som faller ut och därefter lägga en strategi, eller?
Ja, men lite så. När jag har suttit och knappat wildcard här så har det väldigt mycket fokus på Game Week 30, 31, 32, 33. Och sen vad som händer 34 och bortåt, det vet vi inte än. Det kommer se väldigt, liksom, det kan se väldigt olika ut beroende på lite utfall. Och ja, alltså förutsatt att det blir liksom en hyfsat stor double game week eller 34, ja, men då är ju planen free hit och liksom, ja, då är Game Week 35, 36, 37 väldigt långt borta. Det kommer finnas en del möjligheter att göra byten. Så att jag... Håller man sig till ursprungliga planen och det kommer att falla sig väl ut, hyfsat i alla fall, att dra för hit 34, då känner jag att jag kan, med wildcard kan foka ganska mycket på de här kommande fyra gameweeksen och sen ha byten att parera lite med. Så det är egentligen där jag är just nu. Sen känns det ju som att det är en väldig liksom, swing från vad det kan bli. De kanske två dubblar i 34 eller så blir det sju dubblar. Så vi vill ju väldigt gärna få det här spikat nu och vi tycker väl att det är lite märkligt att de inte har fått arslet ur vagnen och löser det här. Vi ger ju inga borta fans som sitter och ska åka på våra lagsmatcher och så, men det är tillräckligt frustrerande att vara FPL-manager och liksom inte kunna lägga en helt given strategi.
Ja, nej, jag tycker att det är lurigt och som sagt det var ju jättekul att sluta Liverpool i FA-cupen, men det var inte det optimala för mitt FPL-lag. Jag hade gärna haft en United-dubbel och kunna free-hitta in dem. Även om det trillar in lite dubblar nu i 34 så nästan så jag lockas mer att dra free-hitten i 37an. Men Stefan, för dig som drog free-hit så du kan ju inte hata att liksom, säga att Bournemouth och Arsenal till exempel dubblar 34, det sitter du väl ändå hyfsat bra på, eller?
Ja, nej, vi får väl se liksom, allt hänger ju på vilka matcher det blir såklart. Jag hade väl tänkt innan liksom, när det såg ut innan FA-cupen spelades att jag eventuellt skulle dra wildcard i 33 eller 34 för att lösa 34 då, som den såg ut. Nu känns inte det lika aktuellt, utan nu tror jag att jag löser 34 med byten liksom till, i största möjliga mån, och sen att jag drar wildcard i 35 eller 36 för att sätta upp liksom avslutningen på säsongen. Så att det har väl ändrats. Annars så är det liksom, som jag sa innan, fokus är bara att få in Liverpool-gubbar. För att de vill jag ha oavsett dubbel eller inte. Och det har jag inte idag. Jag har liksom täckning i Arsenal och City, men inga Liverpool-gubbar.
Nej. Ett sätt att plocka in Liverpool-gubbar, det är att dra wildcard nu i 30, Fredrik. Vi har ju kikat på wildcard 30 eller 31 under en längre tid. Jag har lutat mot 31 ganska länge, men har svängt om här sedan någon vecka. Och som sagt, både du och jag har aktiverat Wildcard 30. Jag tänker att de som kikar mot det här, de funderar, men vad är det för skillnad? Varför drar man det nu i 30? Varför väntar man inte 31? Och vad det finns för och nackdelar? Det man först och främst kan säga, det är ju att nu när vi har dragit det så är det i ett landslagsuppehåll. Man har väldigt lång tid på sig att hålla på och pillra med laget. Drog man det redan liksom i lördags kunde man haka på en del prisförändringar. Nu tror jag att det kommer vara ganska lugnt på prisförändringssidan fram till väldigt nära deadline. Men precis där kunde man haka på lite. Dessutom så kommer man kunna göra en del byten kopplat till eventuella skador under landslagsuppehållet och sådär. Om det händer något, vi får information där. Annars är väl den stora skillnaden egentligen att ursprungsidén till varför att Wildcard 31 var det jag kikar mot, om jag talar för mig själv, det är att City och Arsenal möter varandra i 30. I ett wildcard kommer man vilja ha City och Arsenal tillgångar, förmodligen ganska många, och ja, det är väl inte optimalt. Å andra sidan så ett Aston Villa som har lite tuffare spelschema från 31, de har en bra match i 30 hemma mot Wolves, tror jag det är. Dessutom Spurs som många sitter rätt tungt investerade i eftersom att de hade match i 29, de har Luton hemma och då kan man liksom spela dem i 30. Men anledningen till att jag svänger över är egentligen att jag kollar, jag tycker att om jag sätter ihop mitt wildcard-lag så kommer det se ungefär likadant ut oavsett om jag drar det i 30 eller 31. Jag kommer inte, för jag drar det i 30, undvika City och Arsenal. Utan ja, jag har inga problem att spela någon av tillgångarna. Kanske sätta någon på bänken där man riskerar att få poäng på bänken, såklart. Eftersom att ja, men både City och Arsenal-spelare kan göra poäng även när de möter varandra. Men ja, det är väl liksom det. Fredrik, hur har du resonerat? Och, är det något liknande eller vad?
Ja, men för egen del så handlar det om att mitt sargade bygge såg så jävla svagt ut. Alltså, ja, men en backlinje med Gabriel och Walker som ska möta varandra. Ingen av dem kommer hålla någon nolla. Sofall, Doty och Trusty, det är liksom inga... Det är inte de tre vise männen som knatar bredvid liksom. Ingen sån, det var bara ett sargat bygge för mig, var det en självklarhet. Och plus då det som du var inne på i början där med att, ja, men det är ett landslagsuppehåll, man har lång tid på sig. Det är inte jättemånga gameweeks kvar, så att för mig var det... Nej, det var inget jättesvårt beslut att City och Arsenal möter varandra. Ja, det gör de, men jag tänker att poäng kommer det kunna tas ändå. Sen kanske vi inte blir 4-4 liksom, men i och med att det är ett tre hästars race så går det inte heller bara fega till sig en poäng för City, tänker jag. De spelar ändå hemma på Etihad och det är inte så att om det blir 0-0 eller 1-1 i den matchen att Pep kommer vara nöjd. Så jag tänker ändå att lite offensiva City-tillgångar kommer i alla fall jag ha, även om man möter ligans kanske bästa försvar. Så, ja, City har ju ligans bästa anfall. Så att jag känner mig väldigt trygg i att trycka av det. Sen kanske det är de som sitter liksom ett jättebra lag med triple Spurs och triple Villa och sådär, tycker att men jag kan lika gärna vänta. Ja, det är mycket möjligt att det funkar för dig. Men jag tror att ganska många lag känner att jag sätter det i ordning så att jag får de målvakterna jag vill ha. Jag kan få in Salah utan att behöva liksom... kanske dra en -4 eller sådär. Det är väldigt mycket som blir enklare. Och det finns ju ett ganska smaskigt femman av mitt fält som jag tror kommer vara oerhört template i wildcard-lagen som dras. Mm. Och det kan man tycka är tråkigt, men det ser också väldigt fint ut när man har tryckt in dem.
Mm. Det är väl Salason, Saka, Foden, Palmer som såklart är pricey, och det kommer behöva göras uppoffringar någon annanstans lite beroende på vad man har för lagvärde. Det finns ju också, du har varit inne på det tidigare, som har lite sämre lagvärde, att eventuellt Son får ge plats för Madison för att spara in pengar. Nu ser Richarlison ut att vara tillbaka. Det kan ju vara att Son går ut på vänsterkanten, då blir han lite mindre intressant. Tycker fortfarande inte han blir ointressant på något sätt, men jag kan förstå att man kan göra en sån uppoffring då.
Det andra, det går istället för Saka är ju också ett sånt.
Den finns också där. Det man kan säga också, det är ju det Stefan är inne på, att börja fokusera på Liverpool-tillgångar. Det tror jag att de allra flesta kommer göra, oavsett om man drar wildcard eller inte, att de ska in. Framförallt från 31an då Sheffield United ska till Anfield. Men i Game Week 30 är det också hemmamatch, och det är mot Brighton. Och jag ser en viss uppsida på wildcard i 30 att kunna attackera Liverpool rätt hårt. Och jag tror att det kommer vara ganska många som jag hade satt upp mig, så jag hade kunnat ta in Salah utan minuspoäng på mittfältet till Game Week 30 och sen dra wildcard i 31. Men jag tror att det är många som drar free hit som kommer ha svårt att göra det utan minuspoäng, och då kanske välja att spara sitt byte och spela kanske lite mer passivt. Andra mer aggressiva människor kommer ta minuspoäng för att få in honom. Oavsett egentligen så ser jag en enorm uppsida här. Det kommer finnas kaptensalternativ i Game Week 30, som vi har varit inne på, att Son hemma möter Luton. Där vi har dessutom en Cole Palmer som trots sitt låga pris absolut ett kaptensalternativ hemma mot usla Burnley. Men jag känner, har man Salah här, ser jag en jäkla chans på att sätta binden i den här matchen och gå upp mot ganska många lag som inte har honom överhuvudtaget. Just nu så känns det för mig givet, vi ska inte ha en kaptensdiskussion, men jag tycker ändå det är värt att prata om, att ta en liten småchansning och sätta binden på Mohamed Salah i Game Week 30 om man väl har honom. Är det också något du har kikat mot, Fredrik?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, men jag har kikat på att det finns många intressanta alternativ där. Sån Sala Palmer som du nämner. Och nej, men jag köper chatten att det finns lite extra uppsida just i Sala eftersom alla inte kommer att kunna kliva dit. Och som du säger, jag tror det är många som kommer tjuva lite. Cut some corners, tänka att ja, men jag tar in den i 31an. Och Brighton vet vi att de är ett bra fotbollslag. Deras styrka kanske inte ligger i liksom en ramstark defensiv som håller nollan match ut match in. Utan det är lite mer salonsdörrar fram och tillbaka. Och ja, jag kan ju se liksom plus 2,5 mål i den matchen.
Stefan, hur rädd är du för Sala? Sala kan du få in utan minus i Game Week 30 eller?
Ja, precis, det var ju hela anledningen till att jag tog in Brentveit här i 28. Så att, jag är inte alls rädd för Sala. Jag har inte bytt in honom än, men busspinnen sitter ändå liksom redan där på något sätt. Så den är reserverad för att sitta där.
Snyggt. Vi ska gå över till lyssnarfrågor, men innan dess ska vi slå ett slag för vår Patreon, patreon.com/svenskafpl. Vi, som sagt, där får du tillgång till messengertrådar, kan ställa frågor till oss och till övriga Patreons. Vi kör en del Discord-sändningar. Jag gjorde en Discord-sändning, pratade chipstrategier nyligen. Nu är det aktiva wildcard. Kan det bli någon Discord-sändning där? Jag ska upp till Sälen och åka skidor hela nästa vecka. Kommer vara där och på kvällarna fingra på mitt wildcard. Jag vet inte om jag kommer kunna lösa någon Discord-sändning eventuellt när jag är där uppe. Annars lämnar jag gladeligen över den stafettpinnen till er gubbar. Och för er som trodde att vi skulle liksom presentera våra wildcard-lag nu. Det finns ingen riktig mening med när inte spelschemat har släppts. Men förhoppningsvis har det släppts till nästa vecka. Det kommer ju en podd till innan deadline för Game Week 30. Och då kommer vi behöva prata wildcard Game Week 30. Oavsett om spelschema släppts eller inte. Så den som väntar på något gott får vi väl säga där. Vi ska även slå ett slag för våra partners i Olka Sportresor, Netshirt.se, Unisport Store, Nakata.se, Superclub, Glenn Sportsbar och Reducering.se. Jag gissar att vi kommer med något andelsspel även nu när det är landslagsuppehåll, va Fredrik?
Men vi brukar ju köra en liten specialare och köra en lite mer exklusiv, lite färre andelar. Och sen så har vi en liten specialare att vi kommer såklart slänga in ett litet V75-spel när det är landslagsuppehåll. Det har blivit tradition och det är Solvalla som står för dörren till helgen. Så att vi dubbelspelar lite här till helgen. Det blir såklart ett lite mindre exklusivt andelsspel på Stryktipset. De har ju inte släppt Stryktipset, det gör de ju klockan 7 på torsdag morgon tror jag. Men vi kan ju redan nu gissa vad det blir för typ av kupong. Det kanske inte är den sexigaste. Den kanske påminner lite om motsvarigheten till FPL Gaming 29. Så därför kommer vi krydda det lite med en V75-lapp från Solvalla också. Så att, vi ska se till att hålla oss underhållna i helgen. Och så siktar vi tillbaka framförallt på kommande helg sen när Premier League är tillbaka.
Yes. Fernando Torres Lovers då, om vi går till lyssnarfrågorna. Han undrar hur ett Game Week 30 skiljer sig mot ett Game Week 31 wildcard. Vi pratade ju om det nyss. Jag skulle säga att spelarmässigt så ska det inte skilja sig alls. För man ska inte, jag tycker inte att man ska ta en Game Week i beaktning när man nyttjar sitt wildcard. Det kan vara vissa som gör att ha redan ett inplanerat byte till 31an, men ja, jag tror det kommer skilja sig ganska lite faktiskt. Stefan, Johan Åberg, han undrar hur vi ser på målvaktssituationen nu inför avslutningen. Vilka två målvakter är bäst att gå på? Då gissar jag att det är lite en wildcard-diskussion som vi kommer återkomma till nästa vecka när spelschemat är släppt, för att annars så gör man väl inte så mycket målvaktsbyten nu, va?
Nej, inga målvaktsbyte, men i wildcard så vill man ju försöka maximera dubblarna såklart. Och ha någon som dubblar i 34 och någon som dubblar i 37 åtminstone. Så hade jag satt upp det i alla fall. Sen är det väl mer om man ska chansa på att Petrovic kommer vara första keeper i Chelsea alla matcher, för de har ju flest dubblar som ska planeras in. Så han är väl absolut en gubbe att kika på om man tror det.
Mm. Påverkas ju också oerhört mycket om kopplat till vilka chips man har kvar. Har man benchbus till exempel och man planerar att dra det 37an, skulle jag gärna nu vilja ta två målvakter som dubblar just i 37an. Och är det så att jag ändå har längst tänkt lösa Game Week 37 med free hit, ja, men då behöver jag inte tänka på det. Har jag tänkt lösa 34 med free hit, behöver jag inte tänka på det. Då vill jag ha en målvakt som dubblar i den andra Game Weeken och sådär. Så att det beror lite på vilka chips man har kvar också.
Absolut. Sen har vi en del billiga målvakter som spelar just nu, men där det kanske är, ja, men vi har en Alisson som är skadad på väg tillbaka, vi har en Pope som har varit skadad länge på väg tillbaka. Vad innebär det för Keller, Dubravka, de här som, ja, det är väl liksom bara en katastrof waiting to happen, att de ska bli av med sin plats.
Mm. Fredrik Dan Sundell, han undrar vilka spelare med låg TSB som kan pricka formen här mot slutet. Kan man gå utan spelare som Saka och eller Foden om man jagar lite? Han har Salahson och Palmer på mitten.
Mm, absolut, jag har ju blickat en hel del nu mot att om jag kör Ödegård istället för Saka. Tycker speltiden är lika säker, tycker Ödegård har sett riktigt bra ut. Han känns väldigt involverad. Har mycket mer boll än vad Saka har, tycker jag, i liksom farliga situationer. Och varje gång Ödegård får bollen där strax utanför straffområdet och viker liksom bort från försvararen, känns det som att nu sitter den i bortre gaven. Så det är en sån spelare. Jag tycker att en Gusto i Chelsea med TSB på 7% med Chelseas fina schema här nu. Och billig, liksom, passar perfekt in i ett bygge. Och första spelaren att gå till i ett wildcard nästan, inte riktigt. Men just en riktigt bra sån här möjliggörare. Stefan var inne på att han tog in Brathwaite i Everton, samma sak där. Jag tycker att det finns en hel del fina matcher, prisvärt. För det är inte bara låg TSB, det handlar ju om att få ihop ekonomin. Det är nästan lika viktigt. Och kan väl också nämna ändå en Muniz. Det blir ju lite New York reaction kanske på Game Week 29. Men han har ju verkligen övertygat. Det finns ju en Raúl Jiménez tillbaka som kommer stjäla speltid. Men Muniz för 4, nu kostar han 4,6. Han har gått upp lite. Men TSP på 4% så är ju det verkligen liksom en riktigt bra tredje anfallare. Speciellt för oss som sitter med benchboost kvar. Tror att han kommer att kunna få speltid resten av säsongen.
Med det sagt, så det finns ju alternativ. Samtidigt, kan man gå utan Saka och eller Foden? Ja, det är klart man kan. Men det är också jäkligt fina spelare att sitta med.
Ja,
så det är lurigt. Du nämner Ödegård där. Vi kan ju nämna hans mittfältskollega i Kai Havertz också. Tog 7 poäng senast mot Brentford. Innan dess 14 poäng mot Sheffield. 14 poäng mot Newcastle. 12 poäng mot Burnley. Visar ju en oerhört fin form. Stefan, hur ser du på Kai Havertz, du som är Arsenal supporter? Han har ju verkligen börjat ticka igång med poäng här.
Ja, nej, han har varit fin. Sen är det väl så här, nu när det blir så mycket matcher på samtidigt, så är jag väl ändå lite orolig för hans speltid. Så hade vi en annan spelare som varit sjukt fin, han har fått spela box till box nu, är ju Declan Rice, som dessutom tar väldigt mycket fasta situationer för oss. Han har ju också tickat på rätt bra med poängen. Så det finns alternativ i ett Arsenal, men favoriten ligger ju ändå på att det är Firmino och Ødegaard Saka som kommer iväg med flest poäng över tid.
Yes. Fredrik Camilla Ljung undrar vilken anfallare bredvid Haaland man ska ha i ett wildcard.
Ja, det finns ett par stycken att välja på. Darwin Núñez, har han fått ordning på sin hamstring där, så är väl han ett ganska hett alternativ sett till att Liverpool har fint schema här de närmsta gameweeksen. Sen tror jag att den där platsen bredvid, det kan mycket väl vara en av de platserna som man kommer att nyttja bytet på. För ja, men Newcastle har en del fina matcher. Det skulle kunna vara en Alexander Isak, absolut.
Wilson är ju borta där nu också. Så att, det skulle kunna vara spännande att gå på en Isak.
Där finns det lite uppsida. Så att och som sagt, Ollie Watkins, visst, schemat, det är City och Arsenal borta 31-33, men Wolves och Brentford hemma i 30-32 och även Ollie Watkins med lite ytor. Ja, nej, han går inte att räkna bort. Det har han ju visat den här säsongen. Så att alternativ finns och där jag tror man kan köpa, man kan liksom tjäna mycket rank på att komma rätt. Och vi var inne på att ja, men det här smaskiga mittfältet, ja, det gör ju att det blir inte supermycket stålar över. Och vem vet, det kanske är Solanke och Muniz som ska vara där och liksom för att man inte har så mycket stålar över. Och det behöver inte vara helt fel, för att de kan ta mycket poäng också. Så att just anfallsdelen tycker jag nästan är den roligaste att laborera med, för där känns det långt ifrån givet. Och lite beroende på hur mycket pengar man har, vem man har feeling för, och så in på FBL-team och klicka fram vecka för vecka. Vilken vecka är det, vilken game är det jag behöver att ha, kanske den där tredje anfallaren, eller vill kunna bänka dem. Och jag skulle säga att det nästan blir avgörande för vilka veckor man känner att man verkligen behöver en viss typ av spelare. Om vilken spelare som har en bra match den veckan. Det väger ganska tungt för mig.
Mm. Nu får man ju ta lite i trä här, fast en spelare som faktiskt har sett fin ut på slutet är ju Jackson också i Chelsea. Mm. Och det kan vara tufft att komma till Premier League och man kan behöva tid, men han har taktat igång. Och Chelsea ser väl liksom ändå helt okej ut med framförallt väldigt fina matcher.
Mm. Sen ställer hon ju frågan vilken anfallare man har bredvid Haaland. Det går ju, jag ska inte säga att jag kommer göra det, men jag kommer kolla på det, ett wildcard utan Haaland, för det finns bra anfallsalternativ och det gör att man kommer kunna ha oerhört mycket mer pengar. Och sen så bör man väl lämna lite pengar på bänken för att med två byten kunna kliva tillbaka till Haaland vid utvald situation när man känner att man vill ha honom. Men som sagt, Arsenal här är 30, Villa 31, Palace 32, Luton 33. Men lite beroende på hur man ser på det kopplat kring Europaspelet där. Jag tror ju som sagt Haaland kommer starta, men att kanske att lite speltid försvinner. Tror jag att Haaland kommer blanka rakt igenom där? Nej, det tror jag inte. Men om man vill köpa en lott på att han inte ska göra ett hattrick i alla fall, och jag kan ha de pengarna och investera på annat håll, vad kan det göra? Det går att leka med tanken, även fast alltså det känns lite förbjudet. Jag vet inte, Fredrik, om du ens har liksom vågat lyfta tanken i ditt eget huvud.
Ja, nej, men det är klart att man ser att det är väldigt mycket pengar uppblåst där. För egen del känns det känns lite långt bort i dagsläget, men ja, på ett aktivt wildcard utesluter jag ingenting. Och som du säger, den här budgetbacklinjen, den får ju kryddas rejält. Man kan liksom ta ut exakt det mittfältet man vill. Och som vi var inne på, att det finns ju andra anfallsalternativ som kommer kunna ta poäng dem också. Så det handlar inte bara om att om en Haaland kommer ta poäng. Jo, det kommer andra anfallare också göra. Men det är väl just det där att han kommer sitta bindlad i många lag. Och kommer det där hattricket så kan det ju vara liksom en season killer. Så det är lite sådär FOMO-varning, men det kan definitivt, det är ett sånt skede där det skulle kunna betala sig och för en järve liksom, men det kan också vara riktigt liksom magplask. Mm. Så att, ja, som sagt, anfallsdelen är den roligaste tycker jag.
Yes. Stefan Fredrik Lindqvist, han vill att vi nämner en differential per position som vi tror kommer kunna överraska här under kvarstående game weeks. Helt oförberett, är det en fråga du känner du bara kan ta på uppstuds eller?
Ja, men Gusteau är ju en spelare som jag tror väldigt mycket på.
Tror inte han kommer vara en differential länge till?
Han är en väldigt stor differential just nu. Så att, av den anledningen så tycker jag ändå att han kvalar in. Differential, men liksom Salah ska ju in. Och han är inte speciellt högt ägd just nu. Det finns säkert andra mittfältare, men det beror lite mer på liksom hur spelschemat ligger. Till exempel Crystal Palace mittfältarna där skulle kunna bli intressanta, tror jag. Och så forwards finns det ju massor, vi pratar ju om en hel del med liksom allt från Darwin och Jackson och Isak. Alla de är ju differentials idag.
Ja, och just på mittfältet sådär så behöver man kanske inte stirra sig så blind på ägarandelen, utan jag tror att väldigt många kommer gå mot det här liksom templet mittfältet som är oerhört starkt. Det gör ju att spelare som har en relativt hög ägarandel, vi är inne på de här Arsenal-mittfälterna, Ödegård, ja, det är ju liksom ingen så här vi är inte nere och gräver för att hitta differential mittfältet, men det är väldigt många som inte kommer ha en mittfältsplats till övers för honom. Och då att gå på det, ja, det kan vara en chansning. Vi har varit inne på att Newcastles spelschema kan vara väldigt bra. Att sitta kvar med Anthony Gordon som många har haft, ja, det kan vara något som sticker ut mot det här templet mittfältet. Vi har ja, men som sagt Havertz som jag var inne på, får han den här speltiden, ja, då kan poängen fortsätta rulla på där. Så att jag tycker att det finns ganska många spelare att kika mot. Det är dock lite svårt att sia mot det än innan vi får spelschemat när det lägger ut sig här, som borde komma i dagarna. Ja, Fredrik, Tobias Karlsson, han är inne på tvärtom mot vad jag sa, men han undrar om Liverpools självförtroende kan vara lite stukat nu efter FA Cup-matchen mot United. Bör man kanske undvika spelare som Salah, Darwin och Van Dijk hädan efter? Jag tror ju tvärtom.
Ja, nej, men initialt så är det klart att det är en tung smäll att ta, men jag tror inte att Klopp kommer ge dem något alternativ. Han kommer liksom sätta en eldgaffel i röven på dem, och Van Dijk är ju liksom inte så där snäll och god när han är arg, han ser riktigt jävla farlig ut. Så att jag tror att de kommer att elda på dem rejält. Jag tror att det kommer att framförallt framåt kommer det att smälla. Sen är ju bakåt, ja, det har ju varit lite stökigt och där kan det säkert liksom rinna in en annan boll. Men jag tror att det kommer smälla på framåt, och det är där som jag är intresserad av och hitta tillgångar. Så att nej, jag är inte rädd för att kliva in på Liverpool så länge spelschemat är bra. Och ja, sen blir det ju intressant att se hur det landar alltihopa med just spelschemat lite längre fram. Men när de har fina matcher här nu initialt, därifrån vi står nu, så känns det rätt tryggt att kunna gå dit. Och som vi var inne på tidigare, den här lilla uppsidan, att det är ganska många som sitter helt rena på Liverpool-spelare. Och är man då inte på wildcard, ja, men då kanske man i bästa fall då får in Salah. Och kan man i ett wildcard trycka in lite fler spelare, så kan det ge uppsida här i de kommande två matcherna.
Yes. Sista frågan kommer från Anders Karlsson. Han undrar vilken omgång det går över till att man måste få 15 gula innan man blir avstängd. Och det kan vi väl bara kort nämna att det är ju efter 32 spelade matcher. Och det är ju lite olika beroende på hur många matcher som har spelats. Jag tror Chelsea, som det ser ut just nu, de kommer spela sin 32 match i Game Week 35. Så att det är väldigt långt fram. Samtidigt som Aston Villa till exempel spelar sin 32 match i Game Week 32. Men de flesta har i Game Week 32 eller 33 spelat 32 spelade matcher. Och då ökar det ju istället för just nu ska man undvika att nå 10 gula kort. Och om man inte lyckas undvika det, får man 2 matcher avstängning. Sen därefter så går man över till 15 varningar, och då det gäller resten av säsongen. Och drar man på sig 15 gula kort under en säsong, ja, men då är man avstängd 3 matcher. Så det är det vi liksom kikar mot, och vi kommer såklart fortsätta följa upp det här hela tiden nu in mot match 32 och se vilka som ligger på gränsen. Vi har gått igenom det tidigare. Stefan nämnde ju en anfallare där, Jackson, som har gjort det bättre. Han står ju på 9 gula just nu. Däremot så tog han väl liksom 6 eller 7 utav dem i de första 8-9 gameweeksen, så att han har ju lugnat ner sig. Men Bruno Guimarães står också på 9, och sen har vi en drös som står på 8 gula, bland annat Darwin Núñez och Bruno Fernandes och Anthony Gordon, får nämna några. Men som sagt, vi är tillbaka om en vecka igen. Vi hoppas då ha spelschemat klart för oss kring 34. Och ja, men kanske lite lättare lägga upp korten på bordet. Och framförallt berätta hur våra wildcard artar sig. Stort tack för att ni har lyssnat. Och ta det lite lugnt. Ta lite paus från FBL till spelschemat släpps i alla fall. Så hörs vi igen om en vecka. Hej då!
Ha det bra. Tjena!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.